Så, jag är lite taskig i halsen så att ni får ha överseende med om rösten inte riktigt bär hela vägen. Men vi ska börja med att läsa dagens predikotext hämtad ur Matteus evangeliets 21 kapitel. Och jag tycker att vi kan stå upp medan vi läser den. Det är det avsnitt som brukar läsas på första advent, liksom på palmsöndagen. När Jesus rider in i Jerusalem som vi har fått illustrerat här framför mig. Men vi kommer att läsa ett litet stycke till efter det. Så det är Matteus kapitel 21, vers 1 till och med 17. Där står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom: hör du vad de säger? Jesus svarade: ja, har ni aldrig läst orden, barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig? Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Varsågoda och sitt. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här stunden tillsammans. Herre, vi ber att du skulle tala genom ditt ord till oss den här dagen. Ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot det som du vill säga till oss den här dagen. Gör våra hjärtan till bördig mark där ditt ord kan sås ner, få växa upp och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vad är det viktigaste i den här texten som vi just har läst? Jag skulle säga att, tro det eller ej, så är det faktiskt inte åsnan och det är inte palmkvistarna. Det är ju det vi liksom kanske lättast lägger på minnet. När vi tänker på intåget i Jerusalem så tänker vi på kanske åsnan och palmkvistarna och folkets jubel. Det avgörande i den här texten, det absolut viktigaste skulle jag säga, det är någonting annat. Det är frågan som människorna i Jerusalem ställer. Vem är han? Vem är han? För det är faktiskt alltid den viktigaste frågan. Vem är han? Vem är Jesus? Vem är denne profet från Nasaret i Galileen? Som genom sin död och uppståndelse förändrade hela världen. Vem är han som samlar åt sig ett folk som söndag efter söndag, år efter år möts till gudstjänst? Vem är han som vi tillber? Som vi i dopet lovar vår lojalitet? Som vi i dopet knyts samman med? Vem är han som genom den heliga ande tar sin boning i oss var och en som tror? Det är alltid den viktigaste frågan. Så vi ska titta på två saker som den här texten säger om vem Jesus är. För det första, Jesus är en annorlunda kung. I den kristna tron så pratar vi om Jesus som kung. Jesus uppfyllde alla profetior i Gamla testamentet som talade om en framtida kung som man väntade på. I Filipperbrevet talar Paulus om att alla knän ska böjas för Jesu namn. Och i en syn får Johannes, författaren till Uppenbarelseboken, han får se Jesus med kronor på sitt huvud. En symbol för kungamakt, och så han omtalas som konungarnas konung och herrarnas herre. Jesus är kung. Men att tala om Jesus som kung eller som herre, det kan kännas lite avigt i vår tid. I vår tid är kungar och herrar sällan de bästa föredömena som ledare. Vi nås återkommande av berättelser om maktmissbruk, om korruption, om dåligt ledarskap där konsekvensen är att människor lever sina liv i fruktan och rädsla och konflikt. Våra världsliga kungar, herrar och härskare, de verkar vara väldigt intresserade av makt och rikedom. Och på många håll är man beredd att göra nästan vad som helst för att erövra det och behålla det. Vi kan läsa om hur regeringen i Kina förtrycker sin befolkning och censurerar internet på ett sätt som är svårt att föreställa sig. Vi läser om hur makthavarna i Katar gör allt för att liksom tvätta bilden av landet genom stundande fotbolls-VM, inte minst, till den grad att norska journalister greps härom veckan för att de ställde fel frågor till fel person. Så måna är man om att bilden av landet ska vara korrekt. I kontrast till alla de här dåliga exemplen vi kan komma på så står Jesus som kung. I den där synen i Uppenbarelseboken 19, kapitel 19, så kallas Jesus för trovärdig och sann. Och i texten som vi har läst och som vi har hjälpts åt att illustrera tillsammans så gör Jesus en kunglig entré i Jerusalem. I Gamla testamentet hade det utlovats att en dag ska det komma en kung, en god kung, som ska regera på ett sådant sätt att det kommer att råda frid och fred. Det kommer att råda rätt och rättfärdighet. Och Jesus är just den utlovade kungen. Men han är inte kung som alla andra är kungar. Alla andra kungar på Jesu tid, när de skulle göra entré i en stad på det här sättet, de hade samlat, liksom letat land och rike runt efter den ståtligaste stridshingst man kan tänka sig. De hade haft 100 om inte tusentals soldater i full rustning med standar och flaggor och musiker och allt möjligt. Allt för att visa, så här mäktig är jag. Så här rik är jag. Så här mycket har jag erövrat och krigat och besegrat andra. Jesus rider in på en åsna. Både för att uppfylla profetorden från Zakaria som uttalades 500 år tidigare, men också för att visa att han är en annan sorts kung. Han är ödmjuk och rider på ett lastdjur och inte på en stridshingst. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det säger han ju till lärjungarna i det stycke i Matteus som vi kallar för missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Men vet ni, han är inte ett dugg maktlysten. Jesus kungarike bygger på nåd, på kärlek, på barmhärtighet. Och det här var svårt för människorna som levde nära Jesus att förstå. Det var svårt för människorna på Jesu tid att ta till sig att bilden av den kung de hade väntat på var annorlunda. De såg framför sig en stor mäktig kung som David i Gamla testamentet, som kunde samla ihop arméerna i Israel och ge romarna på nöten så att de kunde få leva i frihet igen. Det var vad alla andra kungar hade försökt göra. Det här var också lärjungarnas bild av vad Jesus skulle göra. Strax innan intåget i Jerusalem, i Matteus kapitel 20 och vers 20, så kommer två av lärjungarna och deras mamma till Jesus. Det är Jakob och Johannes och så deras mor. Och mamman ber Jesus: när du kommer i ditt rike, när du liksom är kung på riktigt, kan inte mina söner få vara höger och vänster hand åt dig? Kan inte de få bra platser i ditt kungarike? Jesus konstaterar: det är inte möjligt. Men bara frågan gör att de andra lärjungarna blir jättearga. De ville väl också ha de här fina platserna nära Jesus. Vi kan läsa Matteus kapitel 20, vers 24-28. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Människosonen, det var Jesus titel på sig själv, har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna, för att ge sitt liv till lösen för många. Det är vad Jesus kungaskap handlar om. Det är så Jesus är kung. Den som lägger sitt liv i Jesu händer lägger inte sitt liv i händerna på en envåldshärskare, där konsekvensen är fruktan och rädsla. Tvärtom. Jesus är antitesernas antites, motsatsernas motsats till just det där. Jesus är en annorlunda kung. Så långt ifrån de mänskliga exempel vi kan se runt om i vår tid. För att parafrasera Zakarias text: säg till dotter Tingsryd, se, denna första advent kommer din konung till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, olik alla andra härskare i världen. Vem är då Jesus? Ja, han är en annorlunda kung. Den andra saken som sägs om Jesus som är värd att ta med sig, det är att Jesus ger plats åt den som inte får någon annan plats. I Jesu närvaro får den människa komma som inte var välkommen någon annanstans. I det här andra stycket när Jesus är i templet så sägs det ett par saker som kanske inte är så anmärkningsvärda vid en första anblick. Det står att blinda och lytta kom till Jesus och han botade dem. Och har man läst igenom evangelierna så märker man att det här har ju hänt innan. Det var väl inget. Det var ju kul för dem, men ja. Men då ska vi komma ihåg, det här var ju i templet. I själva templet. Och vi behöver lite bakgrund för att förstå varför det här är så anmärkningsvärt. Så gå med mig till Andra Samuels boken, kapitel 5. Ska vi ganska långt bak i Gamla testamentet. Andra Samuels boken, kapitel 5. det stämmer inte alls. Eller gör det det? Det kanske det gör, fast jag är i fel bok och bläddrar. Andra Samuelsboken. Jag var i första Samuelsboken och bläddrade. Inte konstigt att det inte stämde. Andra Samuelsboken, kapitel 5 och vers 6-8. Det är berättelsen om kung David. Så står det så här. Kungen, alltså David, tågade nu med sina män mot Jerusalem, mot jebuséerna som bodde där. Dessa sa till David: här slipper du aldrig in. Blinda och halta ska slå dig tillbaka. De menade att David inte kunde komma in i staden. Men David intog Sionsborgen, alltså Davids stad. Han sa då: den som vill besegra jebuséerna måste slå mot vattentunneln. David hatar dessa halta och blinda. Det är därför man säger: ingen blind eller halt får komma in i templet. Kan ju tycka att det var ett märkligt sammanhang. Men David är på ett militärt fälttåg och han har bestämt sig för att Jerusalem, den staden ska jag inta. Där ska jag göra min huvudstad. Och den som har varit i Israel vet att Jerusalem ligger på ett berg. Och rent militärstrategiskt så är städer på berg väldigt bra. Därför att de är lätta att försvara. Och omvänt, de är svåra att inta. Och invånarna i Jerusalem, de är så trygga så att de hånar David genom att i princip säga: du kommer aldrig lyckas, att vi har skickat våra ordinarie vakter på semester och så har vi ställt dem blinda och halta som försvarare. Det kommer att gå alldeles utmärkt ändå. Men David lyckas inta Jerusalem. Det gick nämligen en vattentunnel, liksom en kanal med vatten in i staden. Och den skickar David soldater igenom. Och lyckas inta staden, besegrar invånarna där. Men det här hånet glömde han inte. Vi tänker att David var en av de stora kungarna i Gamla testamentet. Men det här visar att han hade nog ett ganska stort ego också. Han kunde inte tolerera hånet från invånarna. Så från Davids tid utfärdades det en regel. Inga blinda och halta får komma in i templet. Under inga omständigheter får det påminnas om det här hånet mot David. När vi har den historien med oss ser vi kanske varför det är ganska anmärkningsvärt det Jesus gör i templet i Jerusalem. Jesus tar traditionen. 1000 år av tradition, och så gör han med den som han gjorde med köpmännens bord och stolar. Han vänder den upp och ner. De blinda och lama. I 1000 år hade det sagts att de inte var välkomna i templet. Nu fick de komma till Jesus. Hos Jesus fick de en plats. Hos Jesus blev de välkomnade. Och vi märker detsamma med barnen. Vi förstår av evangelien att Jesus på ett särskilt sätt välkomnade barn. I hans närhet fick de en särskild plats. Allt som hände den där dagen, det var inte konstigt att barnen sprang runt och ropade. De hade ju massa saker att berätta och det var ju superspännande. Men översteprästerna och de skriftlärda, de sa: det här stör ordningen. Någon slags ordning får det väl ändå vara i det här templet. Det är ändå Guds hus, menade man. Jesus, nu får du liksom se till att stöka undan det här. Men Jesus bekräftar barnens rop. Han sätter fingret på någonting viktigt. Nämligen att barn, genom att vara barn, uttrycker tillbedjan till Gud. Barnen som i den tidens samhälle skulle hållas i ytterkant, inte synas, inte märkas, helt plötsligt får de en central plats hos Jesus. Jesus är den som ger plats åt den som inte har en plats. Han välkomnar den som annars inte är välkommen. Och det här tror jag säger oss som Guds folk något viktigt. Är vi beredda att ge plats åt människor på samma sätt som Jesus gjorde? Jesus handlingar den där dagen i templet måste ha stört något oerhört. Jesus gjorde förmodligen kaos den där dagen i templet. Det var förmodligen en oerhörd oreda där och då, den där stunden. Med vissa ögon sett. Med andra ögon så var det här en välkomstfest. Där människor som aldrig hade fått plats innan helt plötsligt fick en plats. Bara tänk in det. 1000 år av tradition upphörde för ett ögonblick där. De här människorna som kom till Jesus, som var blinda och lama, de hade vetat hela sina liv att de inte var välkomna i templet. Det stod förmodligen någon slags ordningsvakter, hette det väl inte då, men någon form av tempelmedarbetare vid någon av portarna mellan de här olika gårdarna i templet och såg till, nej, du är inte välkommen. Du är välkommen, men inte du. Och när Jesus kommer dit så är de välkomna. Och jag tror att det här är en utmaning för oss i varje tid. Är vi beredda att vara välkomnande? Att ge plats åt människor på det sätt som Jesus gjorde? För att utmaningen med att vara välkomnande är att det kostar på. Det kommer att störa de här ordningarna som vi har. Vi har inga 1000-åriga traditioner och regler. Men det finns ju en kultur hos oss. Precis som det finns i alla grupper och gemenskaper och sammanhang. Och kommer det in nya människor, ja, då kommer det ju att rubbas i någon mån. Om vi vill vara välkomnande så som Jesus var välkomnande, så kommer det kräva någonting av oss. Det kommer kräva att vi är beredda att göra det där lilla extra för att välkomna och insluta de som kommer till oss. Och just nu har vi ganska mycket barn i vår församling. Vi satsar på alfa i vår. Vi längtar efter att få möta nya människor. Vi längtar efter att det ska vara fler människor som får möta Jesus och som vill liksom dela vår gemenskap. Men det kommer att bli jobbigt. Därför att det utmanar. Det spänner de som kommer. Kanske inte riktigt vet, så här brukar vi göra. De kommer kanske bryta mot de här oskrivna reglerna vi har. Orkar vi då vara välkomnande så som Jesus var välkomnande? Jag skulle säga, som lärjungar till Jesus har vi inget val. Vår mästares väg var en väg där människor av alla sorter fick komma nära honom. Det är också vår väg att vandra. Så vad tar vi med oss från denna intågstext i Jerusalem? Jesus är kung. Jesus är en annorlunda kung. Olik alla mänskliga härskare och herrar. Han är en som tjänar istället för att förvänta sig att bli betjänad. Folket må ha lagt sina kläder och palmkvistar framför Jesus, men han lägger ner hela sitt liv för oss, för hela världen, så att vi får liv. Men vi får också utmanas av Jesus ständiga välkomnande av människor. Det där som är obekvämt. Det där som frestar på, som kräver det extra av oss. Men det var sån Jesus var. Och det är sådana vi får sträva efter att vara. Men det är vår utmaning. Att vara en gemenskap där människor av alla sorter får komma samman och möta Herren. Vi ber tillsammans. Jesus, du som är kungars kung och herrars herre. Tack för ditt goda exempel, ditt stora föredöme, ditt sätt att gå före. Och Herre, hjälp oss att aldrig ta efter världens sätt att tänka kring makt och ledarskap och inflytande. Hjälp oss istället att ständigt präglas av dig, av ditt sätt att närma dig makt och inflytande. Herre, låt dina ord få landa i oss. Att vi får tjäna istället för att förvänta oss att bli betjänade. Och Herre, vi ber att det här tjänandet skulle få ta sig uttryck i att vi får sträva efter att ständigt vara välkomnande. Ständigt bereda plats åt den som inte får plats någon annanstans. Herre, ge oss tålamod när det tryter. Herre, ge oss kraft när vi inte orkar. Herre, låt oss känna glädje när vi bara tycker att allt är rörigt och stökigt. Herre, hjälp oss att se på oss själva, vår gemenskap, med dina ögon. Hjälp oss att möta människor så som du mötte människor. Herre, det ber vi om i ditt välsignade namn. Amen.